Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Jo, välkomna till podden Hemma med små. Och idag ska vi prata om föräldraburnout och hoppfullhet. Och vi som gör det här tillsammans så är jag, Pia Rosengård Andersson, som jobbar som avdelningschef på Folkhälsans förbund på en avdelning som heter Familjer och relationer. Där vi ser på hälsa och relationer ur ett sån här relationellt och socialt perspektiv. Så det här är ju ett supertillfälle för oss att prata om hur man mår bra tillsammans hemma då man är hemma med små barn. Och med mig idag så har jag Saja Westerlund Cook. Vem är du, Saja?
Ja, tack. Det är roligt att jag får vara med. Och jag jobbar då på familjer och relationer som sakkunnig.
Tack. Och det här, vi har ju på Folkhälsan också och Luckan i ett samarbete gör vi väntanscafé, ett sån här virtuellt väntanscafé som riktar sig till dem som väntar barn eller som nu blir föräldrar. Och där så träffar man andra i en liknande livssituation, givetvis virtuellt i dessa tider. Och man har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter och få nyttiga tips och det här viktiga kamratstödet när man är hemma med sina små. Och varannan onsdag, jämna veckor, 17.30 till 19, så kör vi det här. Och följande träffar är då 24.3, 7.4 och 21.4. Och nu förstår jag ju mycket väl att man kommer inte ihåg så här då någon rabblar datum, men info om träffarna så hittas på www.folkhälsan.fi/vantabarn. Eller på Facebook-sidan Väntanscafé och då Tosten Kahvila. Så där ifall ni är i den livssituationen och vill lite ha träffa andra och fundera tillsammans med andra, så då är ni varmt välkomna med. Men nu ska vi gå över då till dagens tema. Och inte har man hört något hemskt mycket. Man har ju hört om burnout i arbetsliv och på det sättet, men hör du, Saja, vad är det här föräldraburnout? Hur vill du beskriva det?
No, jag tänker att det är ju just som du säger att man har inte hört så hemskt mycket om det. För att det är ett ganska nytt område som man forskar kring. Och har forskat då i några år. Men jag tycker att ju mer jag själv läser och hör, desto mer spännande tycker jag att det låter. Och det är ju lite relaterat till, eller alla har vi väl hört om arbetsburnout. På något vis tänker jag att det är ganska bra att börja där, för det är ett lite liknande fenomen. Handlar alltså om att man känner sig fullständigt utmattad eller har en sån där trötthet som inte går om med att sova. Men där man kanske på jobbet kan känna att när jag är nu bara här för att det här är mitt jobb. Så när det handlar om föräldraskap börjar det kanske mer att kännas som en sån där emotionell distansering från barnen eller barnen. Att det där föräldraskapet kanske känns mera någonting som man presterar. Och den där jag är nu bara här känslan gör ju kanske då också att det, om man tänker att den där glädjen i föräldraskapet eller de där fina stunderna är på något vis belöningen för att vara förälder. Så om den här minskade upplevda, eller om den här upplevda glädjen börjar kännas gläst emellan och att det mera känns som att man fungerar på autopilot och liksom gör det där som man borde och måste, men sen inte kanske orkar så mycket mera. Så då är det ju någonting som på det viset drabbar framförallt föräldern, men kanske också i längden barnen. Och jag tänker att det är också viktigt att komma ihåg att det är något annat än arbetsrelaterad burnout, och det är också något annat än depression. Och det här att det framförallt handlar om någonting som utvecklas sen när föräldern under en längre tid känner att de här belastande faktorerna och skyddande faktorerna är i obalans.
Hur är det? Du säger belastande faktorer, och det har vi ju, vi vet ju alla som har varit hemma med barn, och livet är så beskaffat oberoende om du har barn eller är utan, så vi har belastningar och vi har glädjeämnen i livet. Men då du pratar om belastande faktorer, och hur kan man, vad är riskerna med att hamna här? Har de forskat i det?
Det har de faktiskt gjort, ja. Och de har utvecklat en sån här modell som är som ett balansbräde. Och jag tänker att jag tycker om det där sättet att se på livet. Att vi har alla våra laster, alla sån här belastande faktorer, som till exempel nu just kan det vara att man kanske, om man har flera barn, så kanske man har någon som är hemma och går i skola på distans. Man kanske har oro över den egna eller närståendes hälsa, eller man kanske har tappat många viktiga funktioner i vardagen, som just familjekafé eller väntanskafé eller något sån här andrum i vardagen. Sen kan det också handla om att det till exempel är konflikter mellan barnen där hemma, eller att man kanske känner att man drar största delen av lasset ensam. Och det här, till en viss del kan det ju också handla om att man känner att det finns en press utifrån på hur det där föräldraskapet borde se ut, eller att man kanske själv sätter den där ribban väldigt högt, och att då blir den där prestationen för att komma över ribban ganska hög. Men framförallt så handlar det ju just om den där balansen, att det handlar inte så mycket om vilka belastande faktorer vi har eller hur många belastande faktorer vi har, utan vad vi har där på andra sidan i de där skyddande delarna som väger upp så att det där balansbredet skulle vara någorlunda jämnt. Och där tänker jag ju också att det kanske känns mer meningsfullt att fokusera, för alla belastande faktorer kan vi inte varken själv eller åt någon annan plocka bort. Men vi kan då kanske titta på vad vi kan sätta på skyddande sidan istället, som får oss att få livet i balans.
Ja, det är ju intressant som på det sättet att tänka livet som ett balansbräde. Men om man nu har en sån situation som man upplever, som du beskrev här då du beskrev föräldraburnouten, att ingenting riktigt lustar och ingenting riktigt känns att jag får en glädje utav min vardag. Var kan man få hjälp? Eller liksom, hur ska man iaktta och ge akt på sig själv, att när ska de här varningsklockorna börja ringa?
Jag tror att allra viktigaste är att konstatera att de allra flesta föräldrar känner nu som då att det känns jobbigt. Det som är följande viktiga att komma ihåg är att den här utmattningskänslan så kan vem som helst känna, och det har ingenting egentligen att göra med om man älskar eller gläds över sina barn, utan att man kan både älska sina barn och vara utmattad i sin roll som förälder. Och då tänker jag, eller hoppas jag, att den där skammen släpper och att man då kanske vågar känna efter och liksom få tag i de här känslorna i ett tidigare skede för den där egna orken och välbefinnandets skull. Och att det då kanske går att lite, det finns ju i och för sig också en mätare för det här, men jag tänker att så länge man kanske känner att de här känslorna är någonting som nu och då dyker upp, mera sällan än varje vecka, att man är så trött att det inte hjälper att sova, eller eller att man känner sig helt slut som förälder eller att man då är på autopilot. Och framförallt tror jag att det att man känner att man orkar visa åt sitt barn eller sina barn hur viktiga de är för en och att man på det viset känner igen sig själv. Så länge behöver man inte vara orolig om det är någonting som dyker upp nu och då. Men börjar det vara så att man känner att det här är någonting. De här känslorna kommer varje vecka. Och förstås om det nu börjar kännas som att de flesta dagar känns på det här viset. Då är det nog läge att stanna upp. Och det här kanske då först och främst diskutera det där hemma. Om man har en annan vuxen där hemma. Men också sen ta upp det till exempel med rådgivningspersonalen eller vem som helst vuxen som man har runt omkring.
Ja. Nå, det här på folkhälsan så är vi ju så här intresserade eller nyfikna på hälsa. På fint kallas det ju att man har en sån här salutogen syn på hälsa och man är mera intresserade av det som är friskt än det som är sjukt eller det som inte fungerar. Och det här är ju ett sätt att försöka liksom att man är medveten om problematik och man är medveten om jobbigheter. Men att man också ser på det här att hur går det då att hitta de här skyddande faktorerna och den här resiliensen, sån här motståndskraft. Lite samma som då man har en förkylning, att man kroppen klarar av det där eller på det sättet att man hittar faktorer som, eller det hittas faktorer som gör att man orkar bättre och att man klarar av den belastning som man har. Och lite samma är det ju med den här psykiska hälsan. Och om vi pratar föräldraburnout som en sån här riskfaktor då barnen är små, så vad liksom finns det, är det den här hoppfullheten då och vad betyder det och finns det forskning på det också, liksom hur ser den ut, hur kan vi vara nyfiken på hoppfullhet, vill du berätta lite om den?
Jo, tack gärna, jag tycker hoppfullhet är väldigt viktigt och det är kanske någonting som vi sällan stannar upp och funderar på eller kanske mera tycker att det låter som ganska flummigt. Men också det forskar man i numera och man kan därför tänka att eftersom att det går att mäta så kan man också säga att det handlar om en vetenskap. Och det här, lika som föräldraburnouten så kan man både mäta hoppfullheten och också öka den. Och då kan man tänka att hoppfullhet är någonting som består, man brukar på engelska prata om way power och willpower, men jag brukar tänka att det handlar lite om sån här drivkraft, alltså att vi orkar och vill ta oss framåt och sen handlar det lite om sån här orienteringsförmåga. Och hopp är ju ingenting som vi endera har eller inte har, utan det är just någonting som lite som på balansbrädan är beroende från dagsformen till en viss del, men som vi också kan träna på att stöda hos oss själva och hos varandra. Och det här, därför behöver vi lite stanna upp med jämna mellanrum och lite ställa in oss eller ställa om oss. Och någon har beskrivit skillnaden mellan hopp och optimism på det viset att en optimist tänker att nåja, imorgon så kan det bli bättre än idag. Medan någon som tänker hoppfullt så tänker att morgondagen kan bli bättre än idag och jag kan själv jobba för att det blir bättre imorgon. Och jag tänker att den delen är viktig att vi kommer ihåg att vi lite delvis får fast oss själva om vi trampar i det där träsket och tycker att vi drunknar i disktrase vardagen. Att vi börjar lite titta runt oss och titta på vad vi kan välja annorlunda. Vad kan vi välja bort och vad kan vi välja till som lite skulle ändra på den där tillvaron. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att hopp är någonting som vi kan lite låna av varandra. Bara vi identifierar om det är den där orienteringen eller drivkraften som vi skulle behöva lite hjälp med.
Det där är ju intressant. Kan du öppna upp lite mer av det här som du sa, just att hopp kan lånas av andra? Att lite mer, på vilket vis kan det ske?
Precis. Nu, jag tänker att vi måste först veta vilken del av hoppet det är som behöver lånas eller stödas för att vi kan peppa på rätt sätt eller låna på rätt sätt. Och eftersom att hoppet består av den här orienteringsförmågan och sen också den här drivkraften, så kan man tänka den vägen att om jag här sitter i mitt rum och så börjar jag tycka att det luktar bränt, och så har jag kanske jättemycket drivkraft och jag tänker att jag måste ut härifrån, det luktar bränt här i rummet, men vägen till dörren är blockerad. Nå, om jag har drivkraften och jag springer runt och någon kommer och hjälper mig med att säga heja heja, spring på, du orkar nog springa, så kommer jag ju ingen vart. Men har människan märkt att det är orienteringsförmågan som jag saknar, då kanske det hjälper om någon kommer och sätter sig ner en stund och säger att nu ska vi ta och andas lugnt och konstatera att vi behöver ut från rummet. Dörren är blockerad, finns här någon annan utväg? Och då kanske vi tillsammans ser att här finns ett fönster och man kanske kan ta ut sig också den vägen. Eller tvärtom, om det är drivkraften som saknas, så då är det kanske just heja heja ropen som behövs och du orkar nog. Eller ändå att när man är flera än en som tycker att det luktar rök, så kanske man också kan lugna ner sig och det här, istället för att bli helt hopplös och tänka att oj, nu håller det på att hända någonting jättehemskt. Kanske man också kommer på att det i själva verket handlar om att någon rostar bröd och det var det som osa. Och här var ingen fara.
Att faran blir mindre.
Ja.
Bara man delar eller lånar lite tankar och hoppar varandra.
Precis.
Mm. Det som jag lite tänker på så här, både då det gäller föräldraburnouten och hoppfullheten och det här, så liksom, hur skiljer sig att vara förälder idag jämfört med, ska vi säga, att vara förälder för 30 år sedan? Liksom, eller för 50 år sedan, då man liksom, de man hade att lite jämföra sig med eller ta stöd av varandra, så var ungefär grannarna i byn eller i någon församling eller i någon förening man var med i. Men idag så är ju det här jämförelsematerialet så enormt. Man följer med bloggar och man följer med Instagram och min erfarenhet är ju att inte sätter man upp bilder då man har ett kök som seglar iväg, som är så tjockt med disk och allt annat, och det är bara liksom en vardag som är grå, som du pratar om. Utan man sätter ju oftast upp det här då man är väldigt stolt att man har målat en vägg eller bakat 75 bullar. Liksom, hur påverkar det här? Sätter vi sig på oss själva och sätter vi sig på tillvaron?
No, det är väl just det att den där byn har blivit annorlunda. Om man tänker att det krävs en hel by, så när man kanske tidigare hade tillgång till en äldre generation och mera de här människorna runt omkring sig. Någon som har lite hunnit längre i föräldraskapet, så sa faktiskt att ännu bara för en halv generation sedan så umgicks man mest hemma hos varandra. Och då kom den där trött vardagen emot, så att man kunde konstatera att också hos grannen så måste man ibland bestiga bykberg eller diskbänken ser ut som att den inte är helt Instagramvärdig. Men speciellt i det här läget som vi nu lever i, där det på riktigt är förbjudet att fara hem till varandra, så har vi ju bara den verkligheten som vi alla väljer att servera. Och delvis behöver vi ju alla lite ta vårt ansvar där. Jag såg faktiskt förra helgen någon som delade på Instagram ett tvättberg som var svartvitt. Och det var väl ungefär så hen beskrev det, att också det här behöver delas. Och det tyckte jag var jättebra. Därför att människan är ju lagd så att vi jämför, kikar lite runt omkring och ser att hur har grannen det. Och om vi liksom bara serverar glitter vardagen åt varandra, så kan man känna sig ganska långt ifrån den verkligheten.
Ja, finns det någonting så här som du ännu tänker att du vill reflektera över, Saija, och som du vet av din erfarenhet både från jobbet på folkhälsan och från din vardag som då du själv är förälder, som du ännu vill lyfta upp kring det här temat?
Oj, det var en så stor fråga så jag vet inte om man skulle kunna svara på den. I en mening så skulle man kanske bli ganska, ganska rik och klok. Men jag tänker att redan den tanken att det enda vi har är just nu kan hjälpa. Då behöver vi varken idissla på det som var i förrgår eller angsta över morgondagens bykberg, utan på riktigt andas in och tänka att just detta nu, när vi kanske väljer att sätta oss i soffan och läsa en saga tillsammans, i den stunden kan vi alla inblandade njuta om vi släpper allt det där som finns runt omkring. Och att det ju egentligen är den där tiden som vi har tillsammans och de där små guldkanterna i vardagen som vi nog de flesta dagar lyckas hitta om vi lite väljer att titta på vardagen ur den synvinkeln. Så det är ju det som är belöningen. Och de stunderna bär nog alla inblandade. Och att vi kanske också åt barnen tänker högt de gångerna. Att oj, vad det ska bli roligt att läsa godnattsaga tillsammans. Eller kanske man tar och har picknick på vardagsrumsgolvet och äter kvällsmackan på det viset. Och liksom lite gör den där guldkanten.
Ja, att man tänker på det, att det behöver inte vara så märkvärdigt. Och i dessa corona-isoleringstider så kan det inte vara så märkvärdigt. Och ja. En intressant fundering är ju, men det blir kanske något ämne för en podd framöver, att kan hoppfullhet gå i arv? Det här hur man väljer att se på tillvaron och på livet. Att vad ger vi vidare till våra barn?
Precis. Och det är ju någonting som jag faktiskt tror, om du skulle ställa frågan till mig eller om du ställer frågan till mig, så det kan ju gå i arv. Bara vi tänker högt. Min farmor och faffa hade en tavla i köket där det stod att livet räknas inte i år utan i gyllene ögonblick. Och bara man gör dem så ofta som det bara går och uppmärksamma dem så ofta som det går, så visst går det i arv. Vi nöter in det en generation efter en annan.
Ja. Nå, om jag lite ska försöka sätta ett nötskal så här på slutet vad vi har pratat om, lite det här ta med hem bud från det här med risker för att bli utbränd eller att bli för trött, och det här att se hoppfullt på tillvaron, så det som jag hör eller på det sättet är ju att ta sig själv på allvar. Det är jätteviktigt att man tänker på sin ork och att man försöker sköta om sig på ett sätt så att man mår bra. Och sen inte så konstigt att livet ibland är tungt, för jag tror inte jag träffar någon människa som inte har tunga stunder i livet, men att om de kommer för ofta så ska man ju börja fundera och ta sig själv på allvar. Och att det inte är skamligt att man vågar prata och man vågar söka hjälp. Prata med någon i omgivningen som man har tilltro till och som man tycker om att prata med. Men sen också faktiskt öppna upp det då i rådgivningssammanhang eller om man har annars kontakter till offentliga sidan. Och att hitta det där kamratstödet. För min erfarenhet är ju att om någon i kompisgäng eller på familjekafé eller så här vågar lyfta lite frågor som inte är så glansbildsaktiga, så då hjälper det också andra. Och att man faktiskt behöver ta det här på allvar för sin egen skull, men också för barnens skull. För att livet ska ju inte vara en enda lång jämmerdal, utan faktiskt att det också ibland ska hittas de där glimtarna av lycka och glimtarna av att nu mår vi bra tillsammans. Är det någonting till ännu, Saija, som du vill tillägga?
Nej, jag tycker det var jättebra sammanfattat. Orken är en färskvara, har någon fiffig människa sagt, och jag tror att det behöver vi också alla ta på allvar. Det går inte att lägga på burk, utan vi behöver servera stunder för oss själva och alla, både stora och små som vi bor med, för att tanka det där goda i livet. Och precis just som du sa, att kunna konstatera att nu mår vi bra tillsammans. Det är både föräldrarna och barnen värda, att man får känna att man är en glädje för det som man har runt omkring sig.
Ja, men med de här orden så tror jag att vi tackar för oss. Tusen tack, Saija, för att du ville dela med dig, och det är jätteintressant ämne och intressanta saker som du har tagit upp idag. Och tack nu till alla er som lyssnar, och jag hoppas att ni hittar era glimtar av lycka i vardagen. Och kom ihåg att det också finns de här tunga momenten, och det här att orken är färskvara, så tycker jag och låter riktigt, riktigt fiffigt att tänka på att det behöver inte vara så här för evigt, utan imorgon är också en annan dag. Så tack för oss och ha en riktigt bra fortsättning på dagen.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.